Idag har jag med mig en jättespännande gäst i vår podcaststudio. Det är en gäst som förvaltar en global hedgefond som fokuserar på möjligheterna men också utmaningarna som vi har inom förnybar energi och avkarbonisering. Jag säger varmt välkommen till Joel Etzler på Coeli.
Tack.
Och Joel förvaltar Coeli Renewable Opportunities som vi ska prata om idag. Jag säger varmt välkomna till Pareto Podcast. Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosek.se. Och välkommen igen till dig, Joel.
Tack.
Du började ju arbeta på Robur redan 2006.
Det stämmer.
Vad har du gjort sedan dess, om vi börjar med lite bakgrund om dig?
Jag började på Swedbank Robur 2006. Det var mitt första jobb kan man säga inom förvaltning. Och sen har jag hållit på med förvaltning ända sedan dess. Så det är väl 17 år nu. Och jag har börjat med teknologi. Och jag har gjort long only och private equity och sen marknadsneutral hedgefond och nu long biased hedgefond. Och jag har fokuserat på då teknologi och energi och nu är det väl energiteknik typ. Mm. Så att det är en ganska bra vad ska man säga, kunskapsbas för det jag håller på med nu.
För du har pluggat på KTH så du är ingenjör i grunden.
Ja. Och äntligen får jag nu användning för min elektroteknik.
Ja. Ser den ungefär likadan ut som när du pluggade som den används nu? Eller har det gått fort där också?
Nej, men det som för det jag behöver veta nu så är det ganska mycket samma. Men det är klart att det går jättemycket framåt. Men det var ju väldigt teoretiskt. Men jag hade inte så mycket användning för det när vi... I tidigare roller, även om vi började investera i förnybar energi runt kanske 2015 eller någonting i den stilen. Men efter Robur så flyttade jag till London 2007 och gjorde mitt examensarbete hos Morgan Stanley. Och sen ville de att jag skulle fortsätta jobba där. Och då började jag som junioranalytiker i en private equity propgrupp kan man säga. Som heter Strategic Investments. Och var där i 5,5 år och lärde mig liksom göra transaktioner och värdera bolag och titta på investeringar.
Hur var det under finanskrisen?
Ja, men det var kul.
Men det måste ha funnits många möjligheter för private equity då att köpa ut bolag.
Ja, nej men ja, det konstiga var att värderingarna kom ner, men de hann inte komma ner så himla mycket, för att på något vis är det ju lite mer trögrörligt. I alla fall inom de, vi höll på mycket med fintech och så. Det tog lite längre tid. Men vi, ja, vad ska man säga? Det var väl en ganska relativt tuff period, för jag var ganska tänkt att okej, nu har jag precis börjat min karriär och sen kommer den här smällen och så. Jag hade väl varit där, det var 1,5 år ungefär. Och så tänkte jag att nu får jag flytta hem liksom. Mm. Och det var inte så kul. Men jag fick vara kvar. Och de flesta av mina svenska vänner fick sparken under den perioden. Så det var ju också lite tråkigt ur den aspekten. Men jag fick vara kvar. Och vi fortsatte med våra investeringar. Även om det kanske blev lite tajtare med exakt vad vi kunde göra. Och sen 2012 så gick jag till en hedgefond. Som heter Horizon Asset. Och då träffade jag min nuvarande partner som vi nu kör den här fonden tillsammans med, en norrman som heter Vidar Kalvoy. Och vi då investerade vi i marknadsneutral strategi inom allt inom energi, men mestadels olja och gas. Och det var även lite shipping och det var lite kringliggande liksom cykliska industrier.
Mm, var det han som kom med olje och shipping-influensen där från Norge?
Ja, det kan man väl säga. Det var ju liksom, han blev indragen i en tidigare hedgefond på grund av hans norska bakgrund. Och där har man ju, ja, jag tror jag, liksom det cykeltänkandet som vi har byggt in i vår investeringsprocess kommer ju liksom från när han var 12 år gammal och gjorde sina första shipping-investeringar. Så vi har liksom jobbat på en investeringsprocess som vi har förfinat väldigt länge, men den kommer från honom ursprungligen.
Mm.
Men det var en väldigt kul period och, då, och det gick bra och vi investerade i allt möjligt där inom energi. Men då var vi de marknadsneutrala så vi hade hälften långa och hälften korta positioner. Och där runt kanske 2015 ungefär började vi att addera mer och mer förnybart. Att vi liksom blev mer och mer intresserade av energiomställningen.
Mm. Och vad var det som gällde då? Var det biogas och sånt som var inne då?
Nej, men det var, ja, precis. Det var en del biogas, men det var ju även en del inom sol, fast det var väldigt Asienfokuserat och väldigt illikvit. Och det var ju liksom en omogen bransch. Mm. Och sen fanns det Vestas och sådär.
Mm.
Så det har blivit lite naturligt att, att det bli, universet har ju vuxit något enormt liksom sen dess. Men när vi valde att flytta hem till Norden igen 2018 flyttade jag och han flyttade lite senare under samma år. Då satte vi upp en fond hos Coeli som har i princip samma strategi då, som vi hade där. Men kanske då var det ännu mer förnybart. Det var liksom halva boken ungefär var förnybar energi.
Ja, för 2018 då fick man väl, då kunde man ändå fortfarande investera lite i oljebolag i Sverige här va? Men sen så blev det allt mer, allt mindre populärt.
Kan man väl, men många av de allokerarna i Sverige har ju sedan väldigt länge policies som säger att man inte ska investera i fossilt. Och huruvida det är bra eller inte att vi investerar i fossilt i västvärlden, är, det kan vi diskutera om du vill, men det behöver inte vara fokus nu. Men det tror jag inte var så intressant, så därför hade vi satt upp en speciell strategi som vi tyckte var intressant för att vi då var nettokorta fossilt och det skrev vi i prospektet. Varje dag skulle vi vara det och driva liksom impactarbete mot bolagen för att se hur vi kan påverka som investerare. Och det tror jag ändå att en del investerare tyckte var intressant och en del tyckte inte det. Men en del tyckte det var intressant och investerade i vår fond. Men sen kom ju covid och det gick helt okej. Men sen när liksom vi kom ur covid så gick det extremt bra för alla fossila bolag i 2 år i rad. Och även om vi inte liksom förlorade pengar så kände vi att ja, nu har vi kört den här fonden ett tag och den kommer ingenstans. Det är ingen riktigt, den kommer inte riktigt bli en stor fond så att säga. Och så var vi väl mycket mera positiva till den andra halvan av boken som var förnybar energi.
Mm.
Och då i under förra året, det var nästan i 2021 som vi började ta beslut att vi ska sätta upp en till fond som var förnybar bara. Och sen bestämde vi oss i januari det här året, nej men vi stänger den andra och så fokuserar vi helt på den nya.
Mm. Och var det ett lätt beslut att stänga eller kunde det inte bara fortsätta köra på den fast med en ny strategi?
Ja, men det var ju ett kalkylerat beslut för att vi, den tog ju 14 timmar om dagen för oss att driva. Och skulle man då lägga på en till strategi, även om det är samma bolag, så blir det ju mera tid. Och vi kände att det är bättre att vi fokuserar helhjärtat på den här. Där vi liksom kände också att vårt intresse var starkare.
Mm.
Så då har vi kört den här sedan februari och den är ju 40-80% netto lång. Så vi är alltid, liksom, våra investerare får alltid en netto lång exponering mot förnybar energi. Men vi är ju ganska flitiga med vår bakgrund i market neutral att jobba aktivt med shorts, alltså det är bara single name shorts, det är inga index. Och vi försöker identifiera bolag som vi tror har gett sig in i branschen mycket för att bara ta tillvara på alla de här generösa bidragen som kommer.
Mm.
Som kanske inte har någonting att erbjuda där de har några barriers to entry, utan det är liksom bolag som kommer in eller är i en väldigt konkurrensutsatt position där det finns många som konkurrerar. Då tror vi att i de subsektorerna och segmenten så tror vi att det kanske till och med är enklare att hitta bra shorts än att hitta bra longs.
Så där vi är nu är alltså att ni i februari i år startade den här nya fonden Coeli Renewable Opportunities där ni är långa och korta, och fokusera på förnybar energi, avkarbonisering och att korta bolag som bidragsjagare, kan man säga så?
Det är ju de bästa som man verkligen vill hitta, liksom, om man kan det. Och i 2020 så kunde man det verkligen. Då körde vi den andra fonden, men vi gjorde ju precis samma sak.
Ja.
Dels så gick alla bolag upp 200%, vilket bolag du än valde. Men sen när det började, liksom, när luften började gå ur den bubblan, då kunde man hitta väldigt intressanta bolag som man såg att, liksom, deras corporate presentation var, liksom, en sån här helt uppbyggd på att bara ta del av alla de här bidragen på bästa sätt.
Vad skulle du säga, att det är någon sektor, eller inte sektor, men något land eller någon världsdel där det är enklare att få bidrag och där man såg en majoritet av de här bolagen som ni identifierade?
Ja, men i alla länder finns det ganska god möjlighet att få det, för att de är ju, liksom, lagstadgade. Sen så har det ju hänt jättemycket på den här bidragssidan, så att det som man nu kanske tänker på är ju i USA Inflation Reduction Act, och i Europa har vi den här Net Zero Industry Act. Och det, där är det ganska mycket som är kvarstår, på båda sidorna egentligen av Atlanten. Mycket kvarstår i detaljerna hur exakt de här subsidies, hur vi ska få de här bidragen. Men det fanns ju bidrag redan då. Och framförallt var det ju förväntan att få bidragen som drev upp aktiekurserna. Så att många av bolagen hade kanske inte så mycket att bidra med, men det var ett bolag som kunde lätt blåsa upp sina framtida forecasts. Om du kommer ihåg hela den här SPAC-boomen och ja, så det var liksom naturen av en bubbla, kan man väl säga.
Mm.
Och vi är ju nu i, det var ju lite därför vi ville sätta upp den här fonden också, för att vi är ju, liksom, den bubblan har spruckit och vi är, liksom, den är på väg att punkteras helt. Sen beror det ju på vad som händer med makrot, om vi får en djup global recession eller om det är något annat som händer, så kan saker och ting förändras, men det är ju, värderingen har ju kommit ner avsevärt och det finns ganska mycket intressanta bolag nu till bra värderingar.
Mm.
Medan för kanske ett och ett halvt år sedan så var det inte riktigt så.
Nej, och vi ska ju prata mer om sektorn och hur ni ser på den just nu, och om man ska fortsätta vara lite avvaktande eller om du tycker att man ska gå in nu i bolagen. Men jag tänkte först, nu har vi fått en ganska bra bild på vad ni letar efter och vad ni letar efter att undvika. Kan du inte beskriva hur ni hittar bolag då under de här kategorierna? Hur screenar ni fram bolagen? Hur går det arbetet till? Hur går investeringsprocessen till? Ni är ju globala, så ni kan ju leta överallt.
Ja, vi kan det, men vi gör i princip ingenting i Asien. Och det gör vi inte för att helst så vill vi vara vakna när bolagen handlar på börsen, och vi kan inte vara vakna hela dygnet. Vi fokuserar mycket på USA därför att likviditeten i aktierna är väldigt bra. Och det är lätt att komma in och ur short, som man vill göra det, och långa positioner också. Nej, men vi tittar på, på det stora så tittar vi på vad är de utmaningarna som vi står inför. Och det är ju, liksom, om man säger, om vi börjar väldigt high level, så är det ju klimatmålen och de utsläppen vi har idag. Vi släpper ut 55 gigaton, 70% ungefär kommer från energi. Och där kan man ju bryta ner i massa olika sektorer. Vad är de utmaningarna vi har? Och sen så lägger vi på det att vi har, det som har gjort det väldigt intressant nu är ju att vi liksom kommit in i en andra fas av energiomställningen, när det inte bara handlar om de här utsläppsmålen, utan det handlar om energisäkerhet och säkerhet av supply chains. Och det är ju någonting som är, vi tror i alla fall kommer vara en kraftfullare fas. Men det har sammankommit med väldigt höga räntor till en industri som är extremt beroende av kreditfinansiering. Det var en liten side note, men vi tittar då på de som vi ser som utmaningarna, och sen så försöker vi titta på de olika subsektorerna och fokusera på top down, och sen gör vi bottom up på bolagen.
Mm.
Och top down är egentligen en analys där vi ser på utbud och efterfrågan på varje subsektor eller inom varje problemområde, där vi ser att till exempel nu har vi en ganska ett närliggande problem som är att vi behöver fler knutpunkter i elnätet till exempel.
Mm.
Att vi behöver...
Hela infrastrukturen behöver byggas ut. Och
infrastrukturen.
Och...
Vi bygger ju jättemycket förnybar energi runt om i världen. Och för att du ska ta den elen någonstans ifrån till en annan punkt på ett bra sätt och på ett snabbt sätt och på ett billigt sätt, därför att kanske solen inte skiner 3 timmar öster om där du är liksom, så då kan man bygga såna här högspänningsledningar till exempel. Där har vi några investeringar inom det spacet. Och om man tittar i USA så är det är 2000 gigawatt av förnybara projekt som ligger i den här kön att få ansluta sig till nätet. Och det är, bara det är liksom 50% mer än all den energiproduktion de har i USA idag. Och det är jättemånga av de här projekten som inte kommer bli något. Men vi ser ju då att vi har gått från liksom USA eller Europa har gått från ett elsystem som har varit ganska få stora liksom så här kraftverk till väldigt, väldigt många små kraftverk kan man ju säga. Och det kommer ju bara fortsätta.
Mm.
Och då behöver man en annan typ av infrastruktur. Och att investera i den infrastrukturen är väldigt intressant. Som ett exempel. Och om vi tittar på det problemet så försöker vi då estimera ungefär. Vad är liksom, vem har pricing power i den här situationen? Var är utbud och efterfrågan situationen? Och kommer vi ha någon liksom närtida inflection. Alltså man kan ju titta på många teknologier där man ser att det här är superspännande och om 15 år så kommer det vara jättebra. Liksom. Men det är lite för långt ut i tiden för att det ska bli intressant för oss. För vi vill se någonting inom ett år. Att okej, vi har antingen att vi är i en situation där vi precis som vi har kommit in nu i de här högspänningsledningarna så är det är en lång, lång kö om du vill ha de här. Det är liksom, du får vänta i flera år i princip. Du måste vara en ganska stor, duktig counterpart. Så att det som de bokar nu, de här bolagen, till exempel NKT som vi äger, är ju liksom på högre marginaler än vad deras långsiktiga finansiella mål är. Och det är ju en typisk situation där vi har sett att utbud efterfrågan situationen är bra. Dynamiken är bra. Den långsiktiga liksom utsikten är väldigt god.
Mm.
Det finns en strukturell tillväxt som är bra. Nu tror vi att det är ganska liksom recessionssäkert. Ingenting är helt recessionssäkert, men det är relativt recessionssäkert. För det är ju inte beroende av någon, till exempel vanliga konsumenter eller så.
Mm.
Däremot det kan ju inflation vara ett problem. Men så att det är då, på vår top-down-analys skulle det vara ett ganska en bra startpunkt. Och sen går vi till bottom-up och ser vi, okej, vilka bolag är det som har bäst benefit av den här trenden som vi ser?
Mm. Måste de ha bevisat sig? Måste de ha en historik? Lönsamma?
Lönsamma inom förnybar energi kan man prata om på olika sätt, faktiskt. För att det är så olika, en del har så pass annorlunda, om man säger ska man säga, regler som omfattar och hur den finansiella strukturen påverkar deras rapportering. Men ja, i dagsläget så fokuserar vi på bolag som vi ser som väldigt billiga. Så många av de bolagen vi har är ju liksom om du, i alla fall om du inkluderar olika credits som du kommer få från regeringarna så kan de här bolagen handla på extremt attraktiva nivåer. Och därför, så i dagsläget så är vi ju lite mer försiktiga. Så vi har sen vi startat haft ganska låg nettoexponering. Vi har varit mera korta bolag som har där den här inflection point i våran top-down-analys som man säger ligger längre ut i tiden. De är mera long duration. De som vi har fokuserat på att vara långa är de som har mera närtida, kan man säga, uppsida fundamentalt.
Mm.
Så att vi inom sol så är vi ju, äger vi lite inom, eller ganska mycket, men inom utility scale solar, så stora solinstallationer. Av många olika anledningar som jag kan gå igenom. Men vi är inte netto långa inom det som heter residential då, som är mot hushållen. Mm. Även om vi är väldigt positiva långsiktigt. För att det finns väldigt, väldigt mycket intressant där. Så är vi kortsiktigt kanske lite mer optimistiska till det storskaliga solinstallationer.
Men det måste ändå vara svårt att komma ner till själva investeringsbeslutet. Hur lång tid skulle du säga att det tar?
Man måste ju lägga till att vi har följt de flesta av de här bolagen i många, många år. Så att det kan vara att vi, våran top-down-analys som vi gör, att vi ser att okej, men nu skiftar liksom exempelvis fördelen till utvecklarna eller till, nu är det residential mer intressant eller...
Mm.
Ja, då vet vi ungefär vilka namn det är som vi ska fokusera på, men vi gör ju ändå då vår bottom-up matching och ser vad är det som passar in i den här trenden som vi ser. Så det är, liksom, det är en kontinuerlig uppdatering hela tiden. Mm. Och sen är det ju ibland att det kommer in nya bolag som man inte har tittat på. Att man det dyker upp i en screening, eller att någon pitchar en, eller att det är en ny IPO. Och då kan det ju vara intressant att det är något helt nytt att titta på som kanske har en lite annan vinkel.
Mm. Vi ska prata om sektorn i sin helhet. Vart står vi nu?
Jag tror att vi är i slutet av att den här bubblan liksom deflatar. Och det är ju därför vi har varit ganska negativt exponerade sedan vi startade. Men vi tror att det finns en ganska god möjlighet att det just nu, de närmaste månaderna kanske kan komma tillbaka lite grann, därför att många värderingarna har liksom sopats ner så ordentligt på kort tid.
Mm.
Men inför nästa år, man säger att som det ser ut nu så ser det ut som att Europa går väldigt, väldigt trögt ekonomimässigt. USA ligger väl... Antingen så ligger de 6-9 månader efter, eller så blir det ingen recession alls, eller så har vi redan haft...
Eller så ligger de före.
Vi kanske redan har haft den här soft landingen.
Oh.
Men hur som helst så är vi inte där ännu, utan USAs ekonomi tågar ju på bra, arbetslösheten är låg, och det är inte... Vi behöver inte oroa oss för det där ännu, det ligger lite för långt ut i tiden med en recession i USA. Och därför tror jag att det kan vara intressant nu. Och sen inför nästa år, vi får se om blir det en recession, då kommer allting gå, jag menar, då går ju generellt inte aktier så bra.
Mm.
Det som kan gå ganska bra är förnybara utvecklare, alltså de som är utilities, där ofta många bolagen har en del regulated liksom revenue stream, att de får en procent return on equity av sin asset base.
Mm.
Ja, det de investerar. Så att den delen kan gå ganska bra, medan allt annat kommer nog gå ganska dåligt i vår sektor och i andra sektorer. Men det hjälper ju att värderingarna har kommit ner ganska ordentligt i den här sektorn.
Ja, för jag läste ett av era månadsbrev och om de två stora jämförelseindexerna, Wilder Hill New Energy Global Index och iShares Global Clean Energy. De har haft sina två värsta månader på 10 år.
Ja.
Och hela den här cleantech-rallyt då har ju gått ner nästan 200%.
Mm.
Men då undrar jag, finns det verkligen en botten?
Ja, det tror jag absolut. Ja, men, alltså, fram till nu så har man ju kunnat titta på det och sett att... Ja, men... Men det är fortfarande så att det är jättemånga bolag som handlar på dyra multiplar. Alltså de kanske handlar på 4 gånger EV sales nästa år. Eller. Det är ju vansinne i dagens räntenivå.
Mm.
Om de nu inte har någonting extremt unikt där ingen annan kan komma in och konkurrera. Och liksom kassaflödena är goda och så vidare. Men det är många av de här bolagen som aldrig har varit profitable och varit igång i 20 år. Och de handlar fortfarande på sådana nivåer. Så att där finns det ju luft kvar skulle jag säga.
Mm.
Sen så kan man kolla på bolag som några som vi äger som First Solar. Där tror jag nedsidan är väldigt liten. Därför att du kan bara titta på de bidragen som de kommer få på grund av att de har en sån unik position i tillverkningen av solpaneler i USA. att ja, men två tredjedelar eller mer av två tredjedelar av aktiepriset är bara de bidragen som de kommer få i ren cashflow. Och sen så finns det bolag som de förnybara utvecklarna där jag tror att det börjar bli väldigt intressant. För där har vi haft de som utvecklar förnybara energiprojekt. Det kan ju vara, ofta är det utilities eller så är det såna här ja, fristående förnybara utvecklare. Och alla har lite olika liksom, affärsmodeller. Men i stort så har ju marknaden tagit ner värderingarna så att även om du har en konservativ diskonteringsränta så är tillväxten i princip beräknad till noll. Så det är bara liksom nuvärdet av existerande projekt som är inprisat i aktierna. Och då börjar man ju komma ner till intressanta nivåer. Medan vissa bolag som har lite mer knepiga kanske finansieringsstrukturer handlas på liksom hälften av installerad kapacitet. Men därför, jag tror att de bolagen som, om man nu börjar titta på dem, och nu börjar ju folk liksom göra jobbet på att försöka förstå vad skulle hända om de slutade investera för tillväxt. Alltså om du bara tar operating cash flows, då skulle de kunna betala ner sitt marknadsvärde på 7-8 år kanske. Och sen ha en massa bra projekt fortsatt. Då börjar det ju bli väldigt billigt. Men det som, så vi gjorde ju så att vi har ökat vår nettoexponering ganska mycket nu inför oktober, taktiskt. Därför att vi delvis tror att den amerikanska tioåringen kanske inte bara kommer gå upp varje dag hur länge som helst, utan någonstans så stannar den till och då kan folk ta en liten paus. Men så länge liksom räntorna går upp hela tiden konstant så är det ju svårt för aktier att klara sig bra.
Ja, den får gärna hålla sig under 5.
Det kan man hoppas.
Ja.
Men så länge den inte fortsätter gå upp så tror jag att då kan man börja titta på, som vi pratade om, det har varit extremt dålig tid nu. Just därför så kan det vara intressant att se att okej, nu är värderingarna väldigt, väldigt lågt satta på en del bolag. Och därför är det i kombination med att kanske makrot inte blir värre en intressant tid att köpa.
Men hur mycket är liksom ett spel på räntan i den här sektorn?
Man kan säga att det är ju nästan ett spel i alla sektorer. Men jag menar, om räntan fortsätter gå upp varje dag, då vet jag inte om några aktier kommer liksom klara sig. Men de som är väldigt beroende av finansiering för att liksom projekt ska utvecklas som förnybar energi är ju extra utsatta.
Mm.
Så det är ju väldigt dåligt för förnybar energi om räntan bara fortsätter upp. Med det sagt så är ju dagens räntenivåer inte så roliga för dem, men det funkar därför att priserna som de säljer projekten för, alltså elektricitetspriserna kan man säga, ofta så säljs de i såna här power purchase agreements direkt till bolag. De har ju följt med räntorna upp och vi har samtidigt fått en oversupply av många av komponenterna från Kina, till exempel solpaneler. Så att det är en del offsetting-faktorer som gör att den här, deras IRR har hållit sig bra. Men så länge räntan fortsätter upp så har jag svårt att säga att aktierna kommer gå så himla bra.
Alltså den ska stabiliseras lite i alla fall, hoppas du då, för att det ska få en skjuts i den här sektorn.
Jag tror alla som investerar i aktier...
Jag tror att alla som lever idag, jag tror alla vill det. Alla som har ett boende, alla som investerar, alla hoppas på det. Nu har vi pratat lite om sektorn i sin helhet och inflationspunkter och lite sådär. Men tittar man optimistiskt på den här sektorn så finns det ju ett jättestort behov som du också var inne på. Det är ju väldigt viktigt att vi når klimatmålen, vi ställer om, vi satsar mer på förnybar energi. Det är ju alla överens om. Jag undrar, vem ska betala för allt det här? Var ska pengarna komma ifrån?
Ja, det är en bra fråga. Det är ju väldigt mycket en omställning som vi ska sluta betala för liksom kol och vi ska sluta betala för gas och olja och så ska vi betala mer för el. Och om man tittar på Sverige så har vi haft en elkonsumtion på så här 140 terawattimmar sedan slutet av 80-talet. Och den ska gå till enligt, jag vet inte om jag har de senaste prognoserna, men strax över 300 terawattimmar till 2045. Så vi ska ju dubbla vår elkonsumtion i och med omställningen. Dels så ska vi köra med elbilar, dels så ska industrierna ställa om. Och det här är ju i princip, om du tittar på alla andra länder i Europa så har de liknande siffror. Så att vi har ju ett väldigt stort behov av att utöka elkapaciteten. Och då kan man titta på hur man kan göra det. Och vi vet ju att det är väldigt många länder som har skrivit under klimatmålen och därmed behöver det vara en ren el. Så att det görs mycket efterforskning inom kärnkraft. Medan sol och vind är ju ganska enkelt, för det vet vi hur det funkar, och det är liksom storskalig sol är väl det billigaste energislaget i de flesta marknader runt om i världen. Och vi kan skala upp det snabbt. Mm. Så att det är ju sannolikt att det kommer mer och mer. Och framförallt så kommer det mer elektrifiering. Men vi behöver mer liksom, kablar, vi behöver mer transformatorer, vi behöver mer solpaneler, vindkraftverk, allting. Och det är den här stora omställningen. Och det kommer ju komma med en del andra positiva effekter. Till exempel, jag menar, vi i Europa har ju som bekant gjort oss väldigt beroende av rysk gas. Framförallt Tyskland, men även andra länder. Och vi betalade väl något i stil med 800 miljarder euro i liksom gasbidrag, kan man väl kalla det, förra året. Så där har du en ganska stor summa pengar. Om vi inte är beroende av liksom olja- och gasproducerande länder till samma utsträckning i framtiden, så har vi ju en vinning där. Men det är klart att det kostar att ställa om, liksom, att bygga om det här nya elnätet. Och pengarna kommer ju komma från liksom investerare från alla möjliga håll i världen som ser möjligheterna som vi gör, och från liksom staterna som gör en del av investeringarna.
Ja, för någonstans, trots att det är tråkigt makroklimat, det är höga räntor, det är tråkigt att investera i den här sektorn, så har vi ju ändå kommit överens om Parisavtal och FN-mål och olika målsättningar, så att vi måste ju någonstans investera i sektorn. Så det kommer ju ske.
Ja, ja. Och jag tycker inte alls att det är tråkigt. Jag tycker det är perfekt. Det är ju nu som det liksom, nu äntligen börjar det bli väldigt intressant, skulle jag säga. Alltså, det var ju intressant förut, men det var ju fortfarande så att sektorn handlade till ett premium gentemot allt annat. Allt annat. Nu är ju liksom de halvledardrivna eller halvledarliknande bolagen inom förnybar energi handlas just på en discount mot andra halvledarbolag. Och runt om, så som jag sa, liksom ingen tillväxt inprisad och så vidare. Så att jag tror att nu är det ganska intressant. Nu börjar det bli väldigt intressant, och det är ju alltid spännande, i alla fall för mig, att investera i de här lösningarna till de här ganska stora problemen, där vi vet att tillväxten och den strukturella liksom förändringen kommer i många olika delar av världen och i olika länder. Och så att, ja, jag skulle säga att det är väldigt kul. Men det har ju varit såklart tufft för de här bolagen under den här perioden.
Vi ska gå in på några av bolag som du, som ni har i fonden, som du tycker är bra och som du tycker är intressanta att titta på just nu. Vi kan ju börja med First Solar, för solenergi och solindustrin känns ju väldigt intressant. Jag har ju pratat om det här flera gånger i podden innan, men när vi var i Oslo på energikonferensen, så av förnybar energi så var ju absolut solenergi det som var hetast just nu. First Solar, varför är det ett bra bolag?
De gör solpaneler. Och det är egentligen en ganska, måste jag säga, dålig industri som vi har varit negativa till och haft en hel del olika kortpositioner inom under åren. First Solar är ju lite unik därför att de har en annan teknologi på att göra solpaneler. Nästan alla solpaneler görs i Kina och görs av kisel, så det är såna här polysilicon baserade solpaneler. First Solar gör någonting som de kallar för thin film, som är cadmium telluride baserat material, och det är en annan typ av teknologi helt enkelt. De använder inte alls samma råmaterial. Och det som gör det intressant är att USA har ju den här Inflation Reduction Act, där de vill premiera att bolag sätter upp fabriker och bygger och anställer folk i USA och tillverkar den här förnybara utrustningen i USA istället för att importera från Kina. Och First Solar då har både fabriker i USA och de håller på att sätta upp flera. Och där får man, kan man säga, bidrag eller tax credits som det är i USA, som är baserat på hur stor del av värdekedjan du gör i USA. Och eftersom First Solar kan visa att de gör allting från det som motsvarar då i polysilicon hela vägen från liksom råmaterialet upp till att panelen är färdig, så får de 17 cent per watt. Det säger inte dig så mycket, men de tillverkar panelerna för kanske 20-22 cent per watt.
Mm.
Och sen får de 17 cent per watt av amerikanska staten. Så de har en liksom break-even på kanske, säg, 5 cent per watt.
Mm.
Och de har sålt ut all kapacitet genom 2026 till ungefär strax över 30 cent per watt. Så de tillverkar för 5 och säljer för 30.
Mm.
Deras bruttomarginaler är ju enorma. Och det är ju då unikt eftersom ingen annan kan göra det. Så att det är många andra bolag som håller på att sätta upp solpanelfabriker i USA. Men det är, alla andra är i princip polysilicon då.
Mm.
Och de kanske kan få, om de bara gör liksom den sista module assembly när man sätter upp panelen, så får de 11 cent per watt istället för 17. Och så vidare. Så de kan aldrig liksom få hela den här biten av hela den här kakan. Och det gör det ju väldigt intressant. Och det i förhållande till bolagets värdering tycker vi är väldigt intressant. Så de kommer ju dra in otroligt mycket cashflow i de närmaste 10 åren, medan de här creditsen är tillgängliga. Det finns även en annan tax credit som de kommer kunna ta del av, som är lite mindre, men den är även viktig att nämna, som är domestic content. Alltså när de utvecklarna sätter upp förnybara projekt, om de har tillräckligt mycket inhemskt producerade material i de projekten, då får de en adder på sin den credit som de redan får för att utveckla.
Ja.
Och det är som att reglerna är skrivna för First Solar, kan man säga.
Ja.
Men aktien har ju liksom ändå, Den har väl gått mycket bättre än allt annat.
Ja, du sa att allting har gått dåligt, men den här har faktiskt gått 25% på ett år. Så den har gått bra.
Den har väl gått helt okej, kan man väl säga.
Men med all rätt, bolaget som du säger, bra marginaler, otrolig tillväxt och en underliggande marknad som växer på kraftigt. Stort behov, hur ska de kunna möta det här behovet?
Ja, men de sätter ju upp fabriker nu och sen så har de en ramp-up-plan där de ska gå från. Och de levererar väl så här 12 gigawatt ungefär i år och kommer ha 26 gigawatt kapacitet 2026. Mesta delen är att de expanderar i USA.
Mm. För de har ganska lång, eller de har backlog och de har ordrar in i 2027, läser jag.
Ja, exakt. Och det är ju fantastiskt.
Ja, men det känns som att då borde man ju få betala för det också. Men du tycker att värderingen är rimlig?
Ja, alltså bara värdet av deras credits är någonstans 95 kanske dollar per aktie.
Mm.
Och den handlar väl på runt 140 eller någonting i den stilen nu. Om man tittar på, det är svårt att kolla på traditionella metrics, för att den kommer ju handla på ett PE under 5 i 2025-2026. Mm. Men den kommer spotta ur sig extremt mycket kassa. Flöde under de här närmaste 10 åren. Och jag tror dessutom att First Solar kommer, de premieras ju för att du har en leveranssäkerhet på ett helt annat sätt än att köpa från de kinesiska tillverkarna. Mm. Även om folk gärna gör det för att de panelerna är mycket billigare, så har du, det är en ganska stor kostnad att behöva försena projekt för att USA bestämmer sig för att liksom sätta någon typ av tariff på de här stora kinesiska producenterna.
Så mindre komponentsberoende än andra solcellstillverkare.
Ja, och det är ju den stora anledningen till att de byggde ju hela den här backloggen i princip innan de här domestic content-kraven kom.
Mm.
Eller kraven med credits.
Mm.
Det är enda bolaget som har överlevt liksom, när kineserna kom in och började ta över solindustrin.
Ett annat bolag, Shoals Technologies Group, också amerikanskt, men har gått ner 25% i år istället. Varför vill du lyfta fram det bolaget?
Ja, men det är väldigt spännande, och det är egentligen, de drivs ju av samma marknad, storskaliga solprojekt i USA. De gör grejer i andra delar av världen också, men det är framförallt i USA som är deras stora marknad. Och de gör alla kablar, de gör så här plug and play kan man säga, kablar för stora solinstallationer. Allt från liksom de här stora lådorna där sladdarna går ihop och till att sladdarna som går mellan solpanelerna och så vidare. Allting kan monteras av vanliga människor istället för att du behöver så här licensed electricians att göra jobbet. Och de har hållit på med det länge, och de har liksom över 50% marknadsandelar i USA. Så de är ett pure play bet kan man säga på tillväxten inom den här storskalig solenergi i USA. Och vi gillar storskalig solenergi i USA därför att dels så var det ett fantastiskt dåligt år förra året. Mycket på grund av att Biden-regeringen satte in, det var redan tariffer på kinesiska paneler, men det var restriktioner på bolag som hade potentiellt produktion av polysilicon i en viss region i Kina där man misstänkte att det fanns sån här forced labor av uigur. Mm. Och det drabbade ju hela den industrin eftersom nästan alla paneler kom därifrån då, förutom First Solars paneler i princip. Och sen har det varit massa resor fram och tillbaka med hur det där har utvecklat sig. Men 2022 var ett väldigt dåligt år. Så vi kom ur det där. Shoals lyckades fortsatt växa bra för att de tar marknadsandelar från, om man säger, att koppla ihop sladdarna liksom on the ground. Därför att det är väldigt mycket smidigare nu när det är dyrt med arbetskraft. Att du köper hela lösningarna och så kopplar du bara ihop det.
Mm.
Och de har ingen... De har ingen riktig konkurrent. Det är ingen som gör alltihopa som de gör. Och det viktiga är att det är inte en liksom one single piece i den här kopplingen som är liksom kärnan som någon kan komma in och bara kopiera. Det ser väldigt billigt ut. Liksom, det handlar ju på under 0,5 gånger PEG ratio. Så att du har en bra tillväxt i en väldigt intressant marknad som vi vet i princip kommer växa starkt.
Mm.
Eller vi tror och hoppas i alla fall, beror på hur pass illa ekonomin blir. Och de har en väldigt stark position och de fortsätter att öka sitt content kan man säga i det de säljer. Så att nästan allting inom, om du tittar på liksom försäljningspriset på vad du än är inom sol, så har ju det fallit. Att man brukar prata om att solenergi har blivit så extremt mycket billigare. Så om du tittar liksom per watt, allting har ju liksom fallit med typ 10% per år.
Mm.
Vare sig det är paneler eller inverters eller annat. Mm. Liksom de kostade 10x så mycket för 10 år sedan. Liksom. Så att allt blir billigare. Men de har ju liksom på något vis, om du tittar på det de har sålt, så har det varit ganska konstant för att de lyckas öka sin mix hela tiden. De säljer, de liksom de konkurrerar ju mot att det är elektriker som står där och gör ett arbete som inte behöver göras liksom manuellt kanske.
Mm.
Så det blir mer och mer av en så här solutions business.
Mm. Ja, mycket intressant. Ett annat bolag som också är amerikanskt, som också jobbar mot vind och solkraft, som rapporterade igår, är NextEra Energy. Som också har gått svagt senaste året. Men igår gick det bra, de slog analytikernas estimat och gick upp också på det.
Mm.
Är det här en vändpunkt som du har pratat om innan?
Inflation point? Ja, vi skrev ju nu i vårt senaste månadsbrev att vi ökade vår exponering i NextEra efter att den sålde av ordentligt. Och vi tror att det är en möjlighet. De är världens största energiutvecklare och har varit väldigt stora i landbaserad vind och även så här storskalig sol då, framför allt. Men de gör allt liksom med batterier och de gör, håller på med olika vätgasprojekt och sådär. De är ju liksom en helhets utvecklare inom förnybar energi. Och sen så har de en stor del av deras business, om man säger kanske 2/3 av deras nettointäkter, kommer från en här regulated utility business i Florida som heter Florida Power and Light. Så där är ju affärsmodellen att de får betalt 11-12% av det de investerar i liksom elnätet, elproduktion, förstärkning mot stormar, vad det nu är.
Mm.
Florida är en väldigt attraktiv marknad att vara i, så det är liksom ett relativt sett bra, kanske den bästa liksom utilityn att vara i. Så det är en del av liksom bolaget som är stabilt, och det är också en väldigt bra business att äga om vi går in i en recession. Att ha en regulated utility, de går ju oftast ganska bra då.
Mm.
Och du har det är liksom väldigt stabila cashflows. Och sen så har de en business som heter NextEra Energy Resources, som är deras förnybara energiutveckling då. Och där kan man ju vrida och vända på siffrorna i all evinnerlighet. Men i princip så är vår uppfattning att vi tycker att värderingen har kommit ner så pass mycket att om aktien handlade på $50 per aktie, och åtminstone kan man väl säga att FPL då är värt kanske 35, och då var NextEra Energy Resources löst räknat $15 värderat till. Och där har det är så mycket att säga, men med Inflation Reduction Act så har det kommit en möjlighet att sälja tax credits vidare. Så att om de utvecklar en förnybar energiprojekt, då finns det någonting som heter Production Tax Credits, där du får $27,5 per megawattimme som du producerar. Den elen, eller den tax crediten, kan du sälja.
Mm.
Det tax transferability har kommit nu. Och tidigare så var man tvungen att sätta upp såna här tax equity partnerships, och så fick du ta in separata investerare som oftast var de här storbankerna som gjorde en del av investeringen. För att de kunde ta, för att de hade stora förluster, så kan de köpa de här på 95 cent på dollarn. Så får de lite lägre skatt. Alltså bankerna får lite lägre skatt, och du får liksom bli av med, eller använda värdet av de här tax credits.
Mm.
Men nu kommer du kunna sälja det här, och bara de här tax credits, om man liksom tittar på dem på ett ganska konservativt sätt, så är de lätt värda $15.
Mm.
Ja, så att man betalar ingenting för existerande produktion eller framtida tillväxt. Och då tyckte vi att det började se väldigt billigt ut. NextEra Energy är ett väldigt välskött bolag. De har många ben att stå på. Det är det största bolaget i vår sektor utanför Tesla. Market cap wise. Och sen så tycker vi att redan tidigare så började vi se lite goda tecken i förnybara utvecklare. Därför att vi har gått och oroat oss ganska länge för havsbaserad vind, där vi har sett att liksom prissättningen har varit irrationell, och vi har behövt att se liksom en liten reset. Och där har det kommit lite grejer, jag vet inte om du har följt. Men Ørsted, som är ett danskt bolag, har ju haft en del, som man säger, katastrofer inom havsbaserad vind. Vattenfall hade ju ett projekt i England som de valde att cancellera.
Mm.
Och alla de här grejerna har ju berott på att de har tänkt att de ska bygga havsbaserad vind, och sen så har de kommit överens om ett pris de ska sälja elen för, och sen kom inflationen och så blev allting mycket dyrare och tog längre tid, och då var liksom projekten under vatten, ska man säga. Och en del utvecklare som Vattenfall har ju då sagt att nej, men då betalar vi hellre en penalty och så skippar vi det här.
Mm.
Liksom. Antingen så får ni England gå med på att höja priset mot konsumenterna, för så är fallet. Eller så skippar vi det.
Mm.
Och då har en del valt att skippa det. Ørsted kanske inte har valt att skippa det. Men det har varit väldigt mycket dåliga nyheter liksom kring förnybar utveckling. Framförallt havsbaserad vind. Och det som hände nu i september också var att, för att komplicera situationen, så har NextEra ett så här yieldco som de brukade droppa ner projekt i. Man ska inte gå för djupt i det, men de insåg ju, eller NextEra insåg ju att ja, men nu är det så dyrt med finansieringen, för att när NextEra, det här YieldCo, tar på sig ett nytt projekt, så levererar de upp det. Och att göra det när räntan är så hög inser de att nej, men det är inte liksom, det är inte, ger inte samma avkastning som förut.
Mm.
Så de sänkte liksom tillväxtmålen med hälften och utdelningen med hälften. Och då följer den jättemycket, och Nextera följer också mycket mer då än vad egentligen det, vad det värdet representerar, deras investering i den här yield curve representerar. Och det blev lite som en trigger för oss att okej, okay, nu har den kommit ner till $50 på grund av en sak som är, det är lite irrationellt att aktien har fallit så mycket.
Mm.
Och sen har vi gått och väntat på ganska många av de här datapunkterna som vi tycker att liksom, vi behöver se offshore wind resetta lite. Mm. Det har varit crazy pricing och så vidare. Och därför så tror vi att det var ett väldigt bra tillfälle att köpa nu. Och det är därför jag är lite så att, ja, blir det inte värre nu med räntorna, då kanske vi har sett botten i en del av de här bolagen.
Ja.
Men det är ju väldigt svårt att veta. Men vi vill ju alltid vara exponerade, och vi kommer att öka och minska vårt netto baserat på både vad vi tror om makrot, men också specifikt om olika bolagen.
Ja, man får vara på tårna. Det är en otrolig detaljkunskap du har.
Ja, men
om du sa att ni spenderade, vad var det, 16-18 timmar på er förra strategi, hur mycket spenderar ni på den här strategin nu?
Nej, men det är väl samma ungefär. Ja. Eller ja, det 18 är definitivt en överdrift. Nej, kanske 14?
Om dagen?
Ja.
Ja. Ja, det är mycket bolag och detaljer att hålla koll på. Och speciellt, det som jag tycker är svårt med den här sektorn är ju alla regulatoriska bestämmelser och politiska beslut. Och det är en sak, det finansiella, men sen så kommer det något beslut som man måste förhålla sig till också. Ja.
Nej, men verkligen. Det har ju jag levt med alltid. Vi höll ju mer på med fossilt förut, och med olja och gas i 2012 som jag höll på med. Och där var det geopolitik istället, att man skulle liksom försöka förstå hur Iran eller Saudi tänkte och så vidare. Så att olika branscher är olika påverkade av sånt där, och förnybar energi är ju väldigt påverkad av liksom klimatagendan och de bidrag som kommer in till följd av det och de regelverken som sätts upp. Men generellt sett så är ju följer de samma mönster. Liksom att vi kommer, tillväxten underestimeras konstant. Vi vet ungefär vad alla regeringar vill, vart de vill komma, och sen sätter de upp ambitioner och mål som inte efterföljs, och sen så tar det alltid lite längre tid, men sen när liksom krediterna och bidragen kommer, så kommer ju de liksom och slutar inte.
Nej.
Så att Europa är ju lite ett sånt problem som vi har, det har ju varit en del i vår liksom den här timing-delen i top-down-analysen, att Europas bidrag från den här EU Net Zero Industrial Act hade vi förväntansbild att det här kommer ta mycket, mycket längre än vad man tror. Mm. Men det blir ju en, liksom, det är en positiv reaktion först, för att man ser att oj, kolla vad grejer, vilka som kommer komma, och sen tar det åratal innan det faktiskt kommer. Men när det kommer, så kommer det som en supertanker.
Ja. Ja, otroligt. Vi ska, innan vi går in på kortsidan, vad ni har valt att korta sen ni startade fonden i februari, så ska vi faktiskt ta ett danskt bolag som jobbar med kraftkablar. NKT. Det är också ett lång historik i det här bolaget.
Ja, NKT är ett spännande bolag som gör såna här gigantiskt tjocka liksom, högspänningskablar. Och caset nämnde jag ju lite, att runt om i Europa och i USA så har vi ett väldigt stort behov av att bygga ut elnätet. Och det är både det som man kallar för stamnätet eller transmissionsnätet och de mera regionala näten. Så vi måste förbereda för att alla kommer vilja ha elbilar om ganska kort tid. Liksom. Och vi måste förbereda för att stora fabriker kommer vilja använda el. Och då är det en handfull av bolag som kan leverera såna här riktigt stora kablar, där du både, de kan både liksom producera dem och sen leverera dem och installera dem. Och då är NKT ett av dem. I Europa, vi äger flera bolag i den.
Men de tillverkar också kablarna?
De tillverkar kablarna i Karlskrona i Sverige. Så där har de sin största produktion.
Det känns ju väldigt basic. Hur är teknologihöjden här? Är det inte den som man vill efter i det här caset kanske?
Alltså, jag skulle ju kunna förklara hur de är gjorda. Det är liksom inte så komplicerat så ur den aspekten. Men det är en väldigt hög teknologisk barriär att komma igenom. Att ha kvalitetskontrollen, att tillverka dem, att ha kapaciteten, att ha kunskapen, att leverera dem från liksom start till finish. För att det är en så viktig och dyr komponent. Så att alla vill, det är ingen som vill kanske ta in någon leverantör som man är osäker på om de kommer kunna installera det, om de kommer kunna vara där över alla åren och så vidare. Så att det är väldigt höga förhållandevis barriers to entry att ta sig in i den här branschen. Mm. Och det är också en bransch där det blir väldigt mycket att hantera stora mängder av en råvara. Så det är till exempel ett av de andra bolagen som vi äger där som är lite större inom det här som heter Prysmian. De tror jag, är inte helt säker, men jag tror att det är ungefär så att 3% av världens koppar går igenom det här bolaget.
Ja.
Så att där har du ju en barrier bara där. Att du liksom, ska du komma in där och konkurrera med någon som flyttar så mycket råvara så behöver du skala. Och du behöver ett långt förtroende från kunderna att kunna göra det här.
Mm.
Att kunna leverera i tid och kunna leverera kvalitet.
Mm.
Men så rent tekniskt liksom är det egentligen inte, det ser inte så komplicerat ut. Det är liksom inga avancerade chip eller så.
Nej.
Men det är ganska svårt att ta sig in i den branschen och konkurrera.
Men sådana bolag är ju härligt när produkten är ganska enkel, men det är mycket runt omkring som gör att de har barriärer.
Men så vi gillade det. Jag var och besökte deras fabrik i Karlskrona för någon månad sedan. De har en svensk vd. Och det är ett väldigt välskött bolag. Och det är lite perfect storm för de här bolagen nu. Det är väldigt mycket mer efterfrågan än vad de kan leverera i utbud. Det finns ingen lösning som slår att använda högspänningskablar för att överföra el på det här sättet.
Hur långt kan man göra det då?
Ja, du kan göra det hur långt som helst, men du får ju förluster.
Ja.
Och sen så kanske man måste förstärka signalen. Man gör det väl inte hur långt som helst, men det finns ju någon sån här brytpunkt som jag nu inte kommer ihåg alltså i våra väggar har vi ju växelström.
Mm.
Och det finns stora växelströmskablar, men det finns en brytpunkt där det blir billigare att använda likström.
Mm.
Och egentligen så gör det detsamma för NKT, för de kan göra tjocka såna här växelströmskablar också, men det är den brytpunkten gör att då är det värt att göra investeringarna i de här stora liksom converter stations som man måste ha på varje sida av änden av kabeln, för då har du lägre förluster och sen men du behöver komma upp i en viss distans liksom. I stort sett så är, tror jag att ett av de absolut stora megatemana inom vårt space är att bygga ut elnätet.
Och ja, men på tal om det, då måste jag fråga dig, vad tycker du om Volue, norska bolaget, som också jobbar med infrastruktur och affärskritisk mjukvara också. Framförallt mjukvara jobbar de med.
Vad heter det?
Volue, norsk
det bolag. Det har vi inte tittat på.
Det måste titta på, det är ett av de bolagen jag gillar faktiskt. Också så här pure play mot energitransformationen och hur det komplext det är. Och de jobbar också med analys för att kunna, datadriven analys för att kunna optimera energiförsörjningen. Och, ja, växer på bra, bra marginaler.
Det ska jag titta på.
EV sales 1,5.
Ja, det är inte så farligt som en del andra då.
EV är bit under 7 på 2024 års estimat. Så kolla på den så får du säga vad du tycker. Mm. Ja, det gillar jag. Vi ska avsluta med vätgas, som ni inte är alls lika positiva till. Den här bubblan, är den fortfarande kvar?
Ja, den är fortfarande inte helt liksom urblåst. Men jag menar, allt beror ju lite på makrot. Vi kan ju få ett rally oavsett, så att det är klart att jag kan ha fel på kort sikt. Men jag tror att vi har varit negativa till vätgas generellt, kan man säga, sedan i flera år i vår exponering. Så vi har haft en del långa och en del korta positioner. I den här fonden så har vi varit lite mer nettokorta. Och Det största problemet med grön vätgas har ju varit att det är väldigt dyrt, det är väldigt energiineffektivt, så att det är väldigt viktigt att där det appliceras så finns det i princip ingen annan lösning. Att när, liksom, det är många som tror att man kanske kommer kunna använda grön vätgas till allt så länge vi bara bygger ut den här gröna vätgasvärlden. Och det är ju, man kan ju använda det till allt, men det betyder inte att vi kommer göra det. Därför att det blir inte energieffektivt och det blir väldigt, väldigt dyrt. Mm. Och som du sa tidigare, det kommer kosta väldigt mycket med den här omställningen. Och därför blir det ju väldigt viktigt.
Var man lägger pengarna då?
Var man lägger pengarna. Så om vi tittar på, vi kollar på de olika teknologierna på, liksom, vi kallar det för abatement cost. Men vad är kostnaden att ta bort ett kilo koldioxid? Och där kan du kan ju komma ner till kanske så här, du vet, det finns ju koldioxidskatter, man landar någonstans kanske $100 per ton, eller ja, det är lite olika på olika delar av världen, eller i olika länder i Europa framförallt. Och sen så finns det massa olika teknologier, hur pass dyrt kan det bli att liksom avkarbonisera? Och grön vätgas hamnar väldigt högt upp på den skalan. Så att man vill bara använda det liksom när det verkligen behövs. Och i mycket av industrin är ju byggd på estimat som hoppas på att det, liksom, grön vätgas ska bli en stor drivare i transportsektorn till exempel. Att transportsektorn ska driva tillväxten av grön vätgas, och det tror vi inte på. Och det vet jag inte om... Ja, det är ju många som fortfarande tror på det, men det är, vi tror att nu finns det tillräckligt bra batterier som kommer, som kan laddas upp extremt snabbt, att till och med vissa, liksom, specifika låsta applikationer där du har, som till exempel såna här gaffeltruckar inomhus i stora logistikcenter, har ju varit en marknad som faktiskt har varit bra för grön vätgas. Därför att du kan ta utsläpp, men du kan inte hålla på att ladda dem hela tiden. Men har du ett batteri som kan laddas mycket snabbare, men då slipper du liksom energikonversion, som är du förlorar 40-50% av energin när du ska in och ut ur grön vätgas. Men däremot ska du göra grönt stål, som Hybrid håller på med till exempel. Det är ju fantastiskt. Det är ju precis det som världen borde hålla på med. Och det är ju väldigt viktigt att vi inte slösar bort pengarna på dumma applikationer. Därför att då kommer det bli svindyrt. Och sen så kommer folk bli väldigt arga, och sen kommer folk sluta att tro på omställningen, och så kommer folk säga att vi skiter i omställningen därför att, liksom, jag har inte råd.
Nej.
Så det är väldigt viktigt att vi fokuserar där det gör någon skillnad och där det är effektivt. Men det finns branscher då, som till exempel sådana här gödningsmedel, fertilizers, där vi använder det som kallas för grå vätgas idag, som man gör av naturgas, och är ju väldigt smutsigt. Det kan vi göra med grön vätgas, och sen så kan vi använda det i grönt stål till exempel. Det ser väldigt lovande ut. Det kommer gå åt väldigt mycket el, men men det blir, det stål är ju liksom the single biggest contributor, om man säger. Det är det största utsläpp i hela världen. Jag tror att stål, om det skulle vara ett land, så är det världens tredje största emitter.
Oj.
Före Indien.
Ja, det är helt sjukt.
Men så där har vi haft massa olika intressanta kortpositioner. Vi har fortfarande en del intressanta kortpositioner, och de flesta bolagen är ner mellan 50-70% sedan vi startade fonden.
Ja.
Så de har ju varit väldigt framgångsrika korta positioner. Vi har tagit ner en del av dem nu, därför att vi tror att det kanske, taktiskt sett så har de kommit ner precis som mycket annat. Det liksom har varit en ordentlig flashout. Men många av dem ser fortfarande ganska dyra ut. Men man får väl vara lite taktisk då. Exakt med timing. Men där finns det fortfarande intressanta shorts.
Ja.
Det skulle jag säga.
Tack så jättemycket för att du vill gästa. Vilken detaljkunskap. Och jag har ju läst era månadsbrev. Jag måste rekommendera dem också. Väldigt bra skrivna.
Okay.
Jag vet inte om det är du eller din partner, eller om ni samsas. Ja, men jag tycker att ni ska hitta. Och de hittar ni på Coelis hemsida.
Just det.
Ja, så gå in där och läs om ni vill ha koll. För det känns som att koll har du. Tack så jättemycket.
Ja, tack så bra.
påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosec.se.